Strålande solsken på norra kyrkogården i närvaro av en gräsklippare.
Det är tidigt 70-tal. Astrid promenerar på en kyrkogård tillsammans med sin vän och biograf Margareta Strömstedt. Hon vill veta vad Astrid arbetar med för tillfället. Och Astrid berättar om hur hennes nya idé föddes.
En vinterdag åkte jag på tåget uppifrån Torsby och längs Fryken ner. Och det var en sån där en fantastisk morgon, vet du, med rosa ljus över sjön. Det var en så där överjordiskt vacker. Då fick jag liksom plötsligt en vision. Det var för mig ungefär som i, vad ska jag säga, mänsklighetens gryningsljus. Ungefär så såg det ut.
Det där suggestiva gryningsljuset över Fryken väcker någonting inom Astrid. Försätter henne i en stämning som ska föra berättelsen hon nu skriver på till lägereldarnas och sagornas tid.
Sen var jag här ute på kyrkogården och såg en gravsten. Här vilar bröderna, si och så, två bröder. Och det började jag också att fundera på. Du får inte säga det för någon, för det får vara hemligt.
Astrid understryker gång på gång att boken ännu befinner sig på ett så tidigt stadium att hon egentligen inte vill prata om den. Men till slut kan hon inte hålla sig.
Ja, men alltså det handlar om två bröder, och jag föreställer mig att det är någonstans som de där bröderna som ligger på kyrkogården här, men de var mycket små när de dog. Men det handlar om döden faktiskt, det gör det.
Jag heter Joel Silberstein Hont och det här är Astrid, ett liv. En serie i 5 delar om en av vår tids största författare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej Astrid Lindgren! Jag heter Sara, jag är 12 år och jag ska bli skådespelerska.
I takt med att Astrid Lindgrens berömmelse växer så har beundrarbreven börjat strömma till lägenheten på Dalagatan.
Nu ska jag berätta en grej. Jag tycker att Gunnel Linde är en mycket bra författare. Hennes bok, Den vita stenen, har jag läst minst 1000 gånger. Du vet nog att det ska bli film om den. Jag önskar och ber till Gud att det ska bli jag som får spela Fiddeli.
En av dem som skriver till Astrid Lindgren i april 1971 är Sara Ljungkrantz från Ulricehamn.
Jag var 12 år och gick i 6:an, och det var väl ungefär då mitt liv började strula. Så att jag blev ett problembarn. Jag rymde hemifrån, jag skolkade, jag tjuvrökte, jag bombhotade EPA i lilla Ulricehamn så att de stängde av gatan och polisbilarna ryckte ut. Och
Sara Ljungkrantz, som idag heter Sara Svart, hittar Astrid Lindgrens adress i ett nummer av Kamratposten. I hopp om att den världsberömda författaren ska kunna hjälpa henne att uppfylla drömmen om att bli skådespelare, fattar 12-åringen pennan och skriver till henne.
En sak vet jag. Om någon annan får rollen kommer jag gråta. Gråta mycket. Snälla. Snälla Astrid Lindgren. Jag skulle inte be dig om något sånt här ifall det inte betydde så oändligt mycket. Men nu gör det. Jag ber dig att göra allt som står i din makt för att jag ska få provfilma fast jag är 12 år. Jag vet att du har inflytande. Jag beundrar dig så mycket. P.S. Jag väntar på svar.
Men Sara nöjer sig inte med att be sin idol om hjälp.
Jag tänkte nog inte så mycket på att det inte var hennes film, hennes bok, om jag ska vara ärlig. Jag reflekterade nog inte så mycket över det. Och sen så tyckte jag att när jag ändå var igång och skrev så kunde jag ju dela Astrid lite vad jag tyckte om ett och annat som jag inte var helt nöjd med. Ur Astrids böcker och filmer och en del av hennes barnskådespelare som jag hade synpunkter på. Det här var ju ingen strategi, det inser jag ju nu, men då följde sig helt naturligt för mig. Jag tyckte inte det var något konstigt alls.
När Astrids svar kommer öppnar Sara det högtidligt med brevkniv. Men så fort hon börjat läsa övergår det stora ögonblicket i en känsla av skam. Astrid läxar upp Sara och går i svaromål. Som om hon, 12-åringen, vore en vuxen slipad recensent.
Tätt, ilsket, maskinskrivet, otroligt skarpt alltså. Och jag minns ju hur jag stod på toaletten och läste detta. Och hur jag kände en sån riktig fysisk smärta i hela kroppen. När jag med all kraft försökte hålla tårarna tillbaka. Och så tänkte jag detta som jag har skrivit och som hon har svarat. Det ska ingen människa få veta. Ingen, absolut ingen någonsin i evighets evigheter. Jag rev sönder brevet, spolade ner det på toa. Jag funderade några dagar och sen tänkte jag, nej, jag kan inte leva med det här. Astrid Lindgren, hon gillar inte mig. Alltså det var för hemskt. Så jag skrev ett brev, förlåt, skrev jag. Och då svarar Astrid, förlåt mig om du kan.
Det där förlåt mig som Astrid skickar till Sara i mars 1972 blir början på en brevväxling som ska vara i 30 år.
Det är nästan som en saga tycker jag. Och lite som en spökhistoria också. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
När Astrids nya roman Bröderna Lejonhjärta kommer ut strax före julen 1973 väcker den nästan omedelbart debatt.
Det var kontroversiellt. Det var kontroversiellt att hon skrev en fantasyroman och det var kontroversiellt att hon skrev om döden.
Den där politiserade synen på litteratur som Astrid raljerade över i sitt brev till en blivande barnboksförfattare 3 år tidigare är fortfarande i högsta grad levande, berättar biografiförfattaren Jens Andersen. Att då, i det rådande klimatet, ge ut en fantasyroman, en saga, anses oansvarigt och världsfrånvänt.
Nettopp därför fant hon en desto större glädje i att skriva en saga. Alltså det var för henne helt perfekt.
Men kanske var det just det politiska klimatet som sporrade henne. Och enligt Jens Andersen löper den instinkten som en röd tråd genom hela Astrids liv och författarskap. Om någon avkräver henne någonting som hon inte håller med om, då gör hon helt tvärt emot.
Alltså hon var helt sin egen som författare. Jag tror i verkligheten, det är ett tecken man gott kan se genom hela hennes liv och verk. Att hvis någon förväntade att hon skulle göra sån eller sån, så gjorde hon det rakt motsatta.
Samtidigt är Bröderna Lejonhjärta, understryker Jens, i allra högsta grad en revolutionär bok. I Nangijala pågår ju ett regelrätt uppror.
Frihetens storm ska komma och den ska knäcka förtryckarna som när träd knäcks och faller. Den ska gå fram ett dån och sopa bort all vår träldom och äntligen göra oss fria igen.
Hade kritikerna bara ansträngt sig lite för att se bortom den enligt de förkastliga sagoskruden och inte, som Jens Andersen uttrycker det, läst boken som fan läser Bibeln, så hade de kanske trots allt fått sitt revolutionära lystmöte.
Ja, jamen, det är det ju när man kommer in i Bröderna Lejonhjärta är det ju revolutionära paroler och alltså det är ju ett uppror där föregår en helt klassisk upprörshistoria.
Om kritiken från den politiska vänstern gör gällande att Astrid inte tar tydlig ställning, så menar andra belackare att hon i och med Bröderna Lejonhjärta har gått för långt. Barn ska inte behöva konfronteras med döden på det sätt som den skildras i boken.
Barn ska inte höra om döden, de ska inte diskutera döden eller sånt. Men det Astrid ville med Brødrene Lejonhjerter, det var jo at skabe en trøstebog for børn.
Den der kvelden, når jeg var så rädd for at dø, då satt han hos mig i flera timmar og vi pratade om Nange Jarla. Men ganska tyst för att mamma inte skulle höra det.
Men Astrid är ute i ett tydligt ärende. Det berättar hon om för Margareta Strömstedt redan under deras kyrkogårdspromenad. När hon är mitt uppe i arbetet med boken.
Tycker det egentligen är fruktansvärt att tänka sig alla barn som går omkring och är, i sina stilla stunder har denna dödsångest för det har de.
I en tid när religion och tron på ett liv efter detta i stor utsträckning har försvunnit ur barnens liv behöver trösten ta sig andra uttryck än tidigare. För barns rädsla och funderingar finns ju kvar. Frågorna kring döden är eviga.
De kan behöva ha någon sorts liten, jag ska säga, reservutgång som inte är religiös alls. Jag menar, den här boken kommer nog inte att vilja accepteras i några skolor och inte någonting där det finns någon som helst religiös inverkan, för att den här skildrar, ja, det skildrar i alla fall en liten tuberkulös kille som ligger i sängen och han vet att han ska dö.
Men den där reservutgången ska visa sig svår att gestalta. Under arbetet med Bröderna Lejonhjärta har Astrid för första gången stora svårigheter med sitt skrivande. Det som i nästan 30 år verkat gå så lätt för henne. De sista kapitlen kämpar hon med länge, berättar Jens Andersen. Inte på grund av skrivkramp, men för att hon vill göra det rätt. Boken handlar om så svåra saker, livet och döden. Därför var det oerhört viktigt för henne att inte bli missförstådd.
Det var en stor utmaning för Astrid. Hon var väldigt mycket i tvivel, tror jag, kring hur den skulle sluta. Och det hänger samman med att hon inte ville missförstås som berättare för barn.
Jag såg inte djupet framför mig, men jag visste att det fanns där. Och jag behövde bara ta ett steg ut i mörkret så skulle allt vara över. Det skulle gå så fort. Skorpan Lejonhjärta, sa Jonathan. Är du rädd? Nej. Jo, jag är rädd. Men jag gör det ändå, Jonathan. Jag gör det nu. Nu. Och sen blir jag aldrig mera rädd. Aldrig mera rädd. Åh, Nangelima. Ja, Jonathan. Ja, jag ser ljuset. Jag ser ljuset.
Ni byter ut...
Nej, det här är bara som var i skåpen.
Jaha, vad är det för?
I Astrids lägenhet på Dalagatan tillsammans med barnbarnsbarnet Johan Palmberg hittar vi i ett av skåpen en text som Astrid sparat från tiden när hon ger ut Bröderna Lejonhjärta.
Ja, det här är... när hon hade skrivit Bröderna Lejonhjärta så var det många som hörde av sig till henne och blev väldigt oroliga för att Tengil också skulle hamna i Nangelima.
Ja, det är en rimlig...
Det är absolut, ja. Det hade hon inte tänkt på. Ja. Så hon skrev om det här som har publicerats i Expressen. Ja, det är ganska långt, men nu...
Man kan läsa lite, kanske.
Nu skriver jag till alla barn som har skickat brev till mig om Bröderna Lejonhjärta. Ni vill att jag ska skriva en bok till och berätta hur det var innan Gliva? Nej, någon mer bok om Jonathan och Skorpan blir det nog inte, tyvärr. Men jag kan tala om bara för er, här, nu i brevet, hur det gick för dem i Apelgården i Nangelima. Och sen så är det lite grann om hur härligt de har i Nangelima.
Jag blev väldigt nyfiken på om han hamnar i Nangelima.
Nej, Tengil och Katla kom inte till Nangelima. Tengil kom till en plats som heter Lokrume. Jag tror inte han fick det så dåligt där, men aldrig mer kunde han plåga och förtrycka några människor. Jussi kom också till Lokrume, och när Tengil och han möttes stod de stilla och bara glodde på varandra. Sen vände de hastigt och gick åt varsitt håll. Vart Katla och Karm tog vägen är det ingen som vet. Skorpan frågade Jonathan, och Jonathan sa... Kanske kom de till Sorokaste. Men han berättade inget om Sorokaste. Så varken jag eller Skorpan vet vad det är för en plats.
På tal om det här med att barn och vuxna läser böcker väldigt olika, så skriver hon någonstans om hur hon har pratat med någon journalist precis när Lejonhjärta har kommit ut, som säger, hur kan du skriva såna här hemska, sorgliga slut i barnböcker? Det kommer ju förstöra deras hela liv att få läsa sånt här. Så att man hade haft det diskussionen och sen så samma kväll hade hon som spelade lilla Ida i Emil-filmerna som är på att filmas då ringt henne och tackat för att den slutade så lyckligt.
En februaridag 1974 har Astrid och hennes hemhjälp Gerda Nordlund ett litet jubileum. De har firat att Nolle, som hon kallas, har jobbat hos Astrid i över 20 år.
Åh, det glömmer jag ju aldrig i mitt liv, för vi var ju så goda vänner. Och vi var väl ungefär lika gamla, tror jag. Hon kom och frågade om jag ville ha kaffe. Och då sa jag ja. Men hon hörde inte det, utan hon uppfattade som att jag sa nej. Och då sa hon, ja då brydde jag mig om det heller, som utan för då skulle hon gå istället. Då.
90 år gammal minns Astrid fortfarande det där lilla missförståndet. Det visade sig bli hennes sista chans att dela en kopp kaffe med Nolle.
Hon gick härifrån vid 7-tiden på kvällen. Och klockan 10 ringde de till mig här och sa att fröningen, ni har en hemhjälp eller vad han sa som heter si och så. Ja, sa jag, det har jag. Ja, och då ville han bara tala om att hon hade blivit påkörd och omkommit. Ja, det var nog så hemskt så det var inte sant.
Och 1974 ska bli ett år av sorg för Astrid när flera personer som står henne nära går bort. Ett dödens år som hon i slutet av året summerade i sin dagbok. 3 månader efter Nolles dödsfall står Astrid inför ännu ett sista avsked när hennes älskade bror Gunnar dör.
De sa alltid att de var lek närmast. Och de behövde aldrig förklara för varann när de hittade på sina underliga lekar, för det hade de många.
Gunnars dotter, Barbro Alvtegen.
Astrid och pappa stod ju varann väldigt nära från allra första början, och det varade hela livet.
Gunnars död inträffar i sviterna av en längre tids hjärtsjukdom.
Och det var ju för Astrid som han berättade att han var sjuk, och Astrid berättade det sen för oss.
Det är under tiden som Gunnar är sjuk som Astrid skriver Bröderna Lejonhjärta. Och boken, i första hand skriven som lindring för barn, visar sig fylla samma funktion för den sjuke brodern.
När han var sjuk så vid något tillfälle så kom Torbjörn Fälldin in där han satt.
Gunnar har suttit i riksdagen för Centerpartiet, dåvarande Bondeförbundet. Och för partiledaren Torbjörn Fälldin berättar han om vad boken har betytt för honom.
Och han hade ju ångest, han hade ju ett hjärta som växte och hade svårt att andas och sådär. Och då lärde pappa har sagt att det är inte alla som har en syster som kan skriva en tröstebok. Och det var Bröderna Lejonhjärta. Den boken som han hade då läst, den är väldigt tummad. Så förstå att han har läst många gånger.
Jag sörjer honom så fruktansvärt och minns vårt nära förbund under barnaåren.
Skriver Astrid om Gunnar i sin fickdagbok i slutet av 1974.
Bullebyns Lasse, den första sakletaren, är död. Och den första bristande länken i syskonkedjan.
För det mesta kan man ordna upp det för sina barn och lösa problem och sånt. Tills man en dag upptäcker att det kan jag inte längre. Eller i den här situationen går det inte. Och så måste det ha känts för Astrid när pappa blev så sjuk. Mm. Det kunde inget göra.
Så hon kunde ju skriva om att hennes bror höll på att dö. Och att en nära vän som också var hennes hushållerska precis hade omkommit i en bilolycka. Och liksom sådana där riktigt allvarliga personliga saker som vuxna människor aldrig brukar berätta om och dela med sig och prata om med barn och tonåringar på det viset.
Astrid och Sara, som nu hunnit bli tonåring, har fortsatt att skicka brev till varandra. Tonen har snabbt blivit förtrolig. De har lovat varandra att inte visa breven för någon. Att det de skriver bara är för deras ögon. Dina brev lägger jag under madrassen, har Sara försäkrat.
De breven där Astrid skrev om sig själv, de betydde allra mest för mig och jag gick och tänkte på dem. Och jag insåg att det här var stort och de betydde jättemycket. Men jag begrep liksom inte att ge respons på det. Utan jag får bara fortsätta att blära på mig själv sida upp och sida ner.
Astrid engagerar sig i Sara, ger henne råd och uppmuntrar henne att skriva och berätta vad som händer i hennes liv. Och när Astrid får veta att Sara blivit slagen hemma reagerar hon starkt.
Hur kan man ge sig till att slå ett barn? Och sitt eget barn till på köpet? Det skulle verkligen behövas ord som ännu inte är uppfunna för att förklara det. Jag skriver inte det här för att hetsa upp dig mot dina föräldrar. Men jag vill att du ska veta att en utomstående människa anser att du har rätt. Rätt att inte vara ett snällt, tåligt barn.
Astrid öppnar i sina brev också dörren till sitt eget inre. Hon inviger Sara i sina tankar och berättar hur hon själv var när hon var i Saras ålder. I Astrid hittar Sara en förtrogen, en vuxen hon kan visa sig för och som faktiskt lyssnar.
Ännu tror jag inte att jag känner någon enda människa som är sig själv. Jo, förresten, kanske jag gör det. Möjligtvis känner jag sådana som är nästan sig själva. Och det är bara de som jag tycker om. Det är en sak jag vet. Jag skulle aldrig bli kär i någon som aldrig visade mig sin själ. Så få som gör det. Så mycket jag missar, så oändligt mycket som jag aldrig någonsin får veta. Jag har Astrid börjat med att citera mig. Så oändligt mycket som jag aldrig någonsin får veta. Står det där på tal om vad som döljs innanför skalet hos människor i deras själar. Nej, det har du så rätt i. Fullt och helt är det ingen människa som öppnar sig, även om hon längtar efter att kunna göra det. Men varenda en är instängd i sin ensamhet. Alla människor är ensamma. Fast en del har så mycket folk omkring sig att de inte förstår det eller märker det förrän en dag. Att hon frivilligt resonerar med mig som om jag var en jämlike så här. Det gav ju mig någon slags känsla av att jag hade ett värde. Att hon tog mig på allvar, att jag kände att Astrid var min vän. Mer än de flesta andra vänner som man har i verkliga livet så. Jag kände att hon var verkligen min vän.
Sara och Astrid träffar aldrig varandra. Hela deras 30-åriga vänskap sker på papper. Breven förblev under madrassen. Och det är först i vuxen ålder som Sara berättat för världen om sin brevkompis.
Det har ju kommit några ungdomar och skrivit brev till mig och tagit kontakt. Och då har jag försökt att skriva tillbaka uppmuntrande och liksom... Men det går inte att få ihop sådana brev som Astrid skrev. Hon var världens bästa breven.
Det är inte bara för Sara som breven får en avgörande betydelse. Över 40 år senare, när brevväxlingen ges ut som bok med titeln lånad från Astrid och Saras överenskommelse, Dina brev lägger jag under madrassen, så blir den för Jens Andersen en nyckel till förståelsen av Astrid Lindgren som person. Och faktiskt det som får honom att börja skriva biografin om henne.
Astrids svar är ju mycket vuxna. Og meget myntet på et væsen, en flicka som ikke kan have forstået alt det, Astrid skriver. Hun, det er jo nogle meget, meget filosofiske svar, hun pludselig giver. Der er jo...
Brevväxlingen kännetecknas, menar Jens Andersen. Även den av det som han så ofta återkommer till. Astrids förmåga att känna in och läsa av andra människor. Oavsett om det är hennes egen son, en tysk diktator eller en vinddriven 12-åring i Ulricehamn. Så visar hon hela tiden prov på en alldeles unik inlevelseförmåga.
Alltså det är väl nog en av de ting som är mycket karakteristisk for Astrid Lindgren at forstå hende som person, at hun var uerhørt god til at aflæse andre mennesker og se ind i deres psyke. Og det er jo det, hun gør med Sara i den her brevveksling. Hun ser ind i Sara og ser så i Sara også sig selv.
Astrid ser sin breven. Hon ömmar för henne och vill hjälpa henne. Men ganska snart i deras korrespondens är det, enligt Jens, nästan som om Astrid börjar skriva till sig själv som tonåring. Hon speglar sig i Sara.
Från det punkt begynner brevväxlingen egentligen att vara en brevväxling var att Astrid, utan måske att vara medveten om det, skriver brev till sig själv som tonåring.
Varenda en är instängd i sin ensamhet, skriver Astrid till Sara. Och plötsligt går det upp för Jens Andersen vad det är i Astrid Lindgrens böcker som griper tag i barnen. Vad han menar är den allmänmänskliga kärnan i alla hennes karaktärer och berättelser. Ensamheten.
Och där gick det plötsligt upp för mig. Det är det som verkligen griper barn oss när de läser hennes böcker. Barn kan inte sätta sig ner och förklara. Oj, jag har läst om min ensamhet i Astrids böcker. Men de känner det. De känner det på sin kropp och själ. Om du är totalt ensam, om det inte finns någonting andra människor kring dig, där har du en sista möjlighet, a ticket to a ride, din fantasi. Du kan fantisera dig ut av olyckan.
Pippi satt vid bordet med huvudet lutat mot armarna. Med ett drömmande uttryck i ögonen stirrade hon på ett litet ljus som stod framför henne med fladdrande låga. Hon ser så ensam ut på något vis, sa Annika och darrade lite på rösten. Åh Tommy, om det vore morgon så vi fick gå till henne med samma. Om hon ville titta hitåt så skulle vi kunna vinka åt henne, sa Tommy. Men Pippi bara stirrade framför sig med drömmande ögon. Och så släckte hon ljuset.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vi är i Astrids arbetsrum, på skrivbordet som inte rörts sedan Astrid gick bort i januari 2002, står en liten speldosa.
Internationalen.
Internationalen.
Melodin som Johan Palmberg vevar fram är Internationalen, arbetarrörelsens ledmotiv.
Var den kommer ifrån, jag misstänker att det är en gåva från någon ryss. Men det är lite kul tycker jag att i den här lägenheten så finns det ganska många föremål ändå som ingen vet vad historien bakom är.
Här vid skrivbordet med utsikt över Vasaparken, där hon renskrev sina stenograferade bokmanuskript, ska Astrids arbetsdagar från och med 70-talets andra hälft allt mer komma att handla om annat än barnböcker. Hennes skrivande kommer då i huvudsak att bestå av debattinlägg och brev.
Men det för oss ju lite osökt Internationalen till den här tavlan här, som är en bild på Astrid och Gunnar Sträng där hon med en kofot lyfter ur pengar ur Gunnar Strängs ganska uppsvällda mage.
Jag kunde väl aldrig drömma om att det skulle bli en sån våldsam upphetsning om
att jag hade skrivit sagan om Pomperipossa. Mitt rum här var fullt av blommor.
Klockan har passerat 5:05 och Morgonekot dristar sig till att fråga vad ni skulle säga om en marginalskatt på 102%.
Den 10 mars 1976 publicerar Expressen på ett heluppslag Pomperipossa i Monismanien. En helt nyskriven saga av Astrid Lindgren.
Skulle ni alltså säga om att betala mer i skatt än vad ni tjänar? Det är faktiskt en bister verklighet för en höginkomsttagare, så som Astrid Lindgren skildrar den i en saga i Expressen. En saga med starkt verklighetsunderlag.
Den världsberömda barnboksförfattaren och egenföretagaren har känt sig tvingad att ryta ifrån när det gått upp för henne exakt vad det är hon förväntas betala i marginalskatt. Över 100%. Och hon gör det på sitt sätt, med en saga.
Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så på en Pomperipossa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
I skottlinjen för den obevekliga Astrid Lindgren hamnar den socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng.
Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning citerat en intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en intressant kombination av litterär förmåga och stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
Istället för att hålla med om det orimliga uträkningen väljer Gunnar Sträng, kanske mot bättre vetande, den otacksamma rollen som motståndare i ett ordkrig med Astrid Lindgren. Ekonomi kan barnboksförfattaren ingenting om, enligt honom.
Sen sa han ju att jag borde hålla mig till mina sagor. Då svarade jag så fint att jag tycker att han och jag borde byta yrke. För han kunde inte räkna, men det kunde jag. Däremot så kunde han berätta de vildaste sagor.
Jag tror att hon i flera år hade känt en tilltagande besvikelse över att Socialdemokraterna inte hade fått till ett bättre samhälle. Att det var så mycket att plaga på egentligen. Och så blev väl det här på något vis droppen.
Karin Nyman, Astrids dotter, minns när Pomperipossa-debatten drar igång och känslan av att hennes mamma nu blottar strupen och gör sig sårbar på ett helt nytt sätt.
Jag kommer ihåg när hon skulle skriva, eller när hon hade skrivit den här brandartikeln då, Pomperipossa. Och det var ju verkligen nytt. Det var det. Det kunde jag ju se på med bävan. Hur ska det bli och hur ska folk... Vad ska de ge igen för då? Men
Karins oro är till stor del obefogad. Visst blir det debatt, men det är många som känner stor tacksamhet för att Astrid lyfter frågan.
Ja, då är hon ju tvungen att förbrödra sig med en massa nya människor. Alla hade hon ju inte riktigt lust att förbrödra sig med, men hon fick oerhört mycket brev ifrån framförallt småföretagare som verkligen var tacksamma över det här.
Den 31 augusti, bara några veckor före valet, brakar Astrid Lindgren rakt in i valdebatten, som Expressen skriver på sin första sida. Låt oss byta regering, citeras Astrid i stora bokstäver och i ett öppet brev i tidningen, undertecknat Astrid Lindgren, tidigare socialdemokrat, nu blott demokrat, går hon till hårt angrepp mot den socialdemokratiska regeringen som hon anser blivit maktfullkomlig. I valet 1976 förlorar Socialdemokraterna makten för första gången på över 40 år. Astrid Lindgren välter regeringen, heter det.
Det förändrade onekligen hennes liv. Det gjorde det. Hennes tillvaro. Men jag tror inte att hon egentligen då var så uppfylld av att nu har jag blivit kändis på ett nytt sätt.
Pomperipossa-debatten ska visa sig bli en vändpunkt för Astrid Lindgren och början på en helt ny tid i hennes liv.
Som jag ser det sista stora kapitlet i hennes liv.
Nu börjar, som Jens Andersen säger, det sista stora kapitlet i Astrids liv. Där insikten om den makt hon har nästan ålägger henne att använda den för att försöka göra skillnad för människor. Inte bara genom sina böcker. Det finns saker man bara måste göra.
Men då sa Jonathan att det fanns saker som man måste göra även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonathan.
Och det är, efter min mening, fullständigt rakt ut av Astrids egen mun. Därför hon, var det någonting hon inte ville som människa, så var det att vara en liten lort.
Astrid, ett liv produceras av mig, Joel Silberstein Hont, Carl Fridsjö och Simon Moser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Inläsningar av Astrids brev och dagböcker av Ellen Hammarskjöld. Den här podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till alla Astrids musik. Kan du inte få noga musiken så finns den på Apple och Spotify och som musikvideos på Barngalaxens YouTube-kanal. Tack för att du har lyssnat.
Natten är stjärnklar och Mikkel Räv smyger fram till gården där människorna bor för att få sig en munsbit. Nu får hönorna se upp. Men gårdstomten ser allt och lyckas blidka räven med gröten som barnen satt ut. Det här avsnittet sponsras av Rabén och Sjögren som tipsar om Astrid Lindgrens julberättelse Räven och tomten med bilder av Eva Eriksson. I år kommer den i form av en pop-up-bok som bjuder på extra dramatik med överraskningar, tredimensionella uppslag och många luckor att öppna och kika bakom. En magisk julsaga.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.